Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För er som lyssnar på morgonen alltså. Nu är det dags för det femte avsnittet av Fantasipanelen med mig, David Sundin. Vi är nu alltså live, vi är på restaurang Radioskanstull i Stockholm. Och där kan man äta mat, man kan dricka öl och man kan lyssna på radio. Och de har nu även fått upp sin uteservering här på gatan. Så come on by och ät och drick och lyssna. Nu så ska vi snart sätta igång. Vi ska bara berätta vilka det är som vi har i panelen denna vecka. Och det är till exempel Hans Hasse Ingemansson. Han har ju regisserat lite av Solsidan. Han har varit med och skrivit en av mina absoluta favorit-tv-serier, Ulveson och Herngren. Och den ska ju åka till USA nu.
Ja, den är på väg.
Kommer du bli svinrik då?
Jag kommer bli svinrik. Jag kommer kunna handla saker. Ja.
För pengarna som du får.
Som rullar in.
Och du, det här är ju tjatigt för dig, men jag tycker det är svårt att låta bli att säga det om man som är ärligt klädd, att du var ju med i bandet The Creeps också.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Och då är det veckans fråga är, hur ligger landet, Hasse?
Hur landet ligger? Ja. Med The Creeps?
Nej, det här är generellt bara så här, hur ligger landet?
Jag tappar direkt här. Hur ligger landet?
Jag tror det är en grej man säger.
Jag tror landet ligger där det ligger just nu. Alltså ute på, utanför stan, helt enkelt. Mm. Det som stockholmarna kallar för sitt
alltså
land.
Alltså landställ, ja. Men också sitt land. Sen har vi också Anna Salin här.
Hej.
Har du sett henne på tv? Nej, det har du inte gjort. För hon jobbar bakom kameran, som till exempel redaktör till exempel. Och sen så tycker jag och många med mig att hon är en av de absolut roligaste personerna på det här forumet Twitter. Som är en av dem som har förstått att det är ingen plats för politiska diskussioner och åsikter. Utan där håller vi på och skämtar och har oss. Anna, hur ligger landet?
Nej, men det är bra. Ja, nu tog ju liksom min grej om landet. Så att, nej, men jag tror att det är bra. Gud, jag vet inte, det var svårt.
Nej, men det är mer, jag tror att det är lite också, man kan tolka det som hur man mår generellt,
ja,
tror jag.
Men det är en sån där spexfråga som hur går bilen? Ja. Och så ska man så här, jag vet inte, jag kan inte
hur
relatera.
Rullar du?
Ja, ja, men exakt.
Hur rullar landet?
Jag är anklagad för att vara rullar redan, det? En minut in i programmet.
Ja, precis. Ja. Och vi har även Petter Bristav. Han är hjärnan bakom och i podcasten Till slut kommer någon att skratta. Och kan även höras just nu, som jag har fattat det, i radioprogrammet Den stora kärleken. Som går i P3 i Sveriges Radio.
Jajamän.
Och även på landets alla stand-up-scener.
Ja, stämmer bra.
Och även på scener där de inte vill ha stand-up.
Nej, nej, nej. Vi åker på en liten turné. Vi var i Ungern, gjorde en turné liksom, där vi bara körde stand-up för folk som absolut inte ville ha stand-up.
Ni sparkar in dörrar, ställer i vardagsrummet. Bara
precis, nu kör vi.
Petter, hur ligger landet?
Alltså som enda lantisen här då, så kan jag väl säga att det ligger jävligt bra just nu. Det ligger riktigt bra. Vi är nog topp 10 i Europa i alla fall.
Det låter helt fantastiskt. Nu kommer vi att köra igång. Mm. Då ska vi se, vi börjar i nöjesvärlden och Hollywood. 21 år efter att skådespelaren Brandon Lees, han gick bort, hans olyckliga dödsfall, så har ledande filmbolag i Hollywood nu kommit fram till att det är farligt, för farligt att använda riktiga handeldvapen i filminspelningar. Det innebär alltså ett totalstopp på alla riktiga vapen i actionfilmer, polisfilmer, thrillers och så vidare. Och nu ska istället skådespelarna, de pekar med fingret och så säger de pang pang. Är det här en bra utveckling för filmindustrin, tror jag?
Jag gillar verkligen den här idén. Alltså det är, som gammal handmodell så ser jag fram emot att det kommer liksom generera jobb till folk med vackra händer.
Där de klipper in liksom.
Precis. Liksom, och det kommer se bra ut. Jag tror det kommer se riktigt bra ut.
Skulle man inte med modern teknik kunna istället på något sätt ha en, att det är en pistol där istället?
Hur menar du då?
Alltså att man, photoshoppar heter det väl?
Jag har hört att de ska ju retroaktivt photoshoppa bort alla gamla vapen i gamla filmer. Så att det bara blir händer. Och då kommer de även liksom, jag tror de kommer bli tvungna att döpa om filmen som Nakna pistolen kommer bli Nakna handen. Top Gun kommer bli Top Hand. Och den här Bond-filmen The Man with the Golden Gun kommer bli The Man with the Golden Hand.
Som och Dödligt Hand 2 också.
Precis.
Den också. Folk som är handifiers helt enkelt kommer sitta och jobba bara med den här.
Jaha.
Men jag tycker också det, alltså, vi får ju inte glömma att det är fruktansvärt. Man tänker på NRA, om ni vet, de är som Rädda Barnen fast rädda, alltså vapen.
Just det.
Och de har ju sagt att guns don't kill people, people kill people. Och det här är ju fruktansvärt. För att vapen har ju funnits för att skydda då människorna från varandra. Och nu när det liksom blir direkt människa.
Nu är det fritt blås.
När hand liksom. Så att då, det blir ju fruktansvärt. Jag förstår inte alls hur
då man får man tänker. Ta bort den guns don't kill people, utan nu är det bara people kill people.
Ja, hands kill people and people.
Eller bara kill, kill, kill people. Ja. Skulle du också kunna
ja,
vara.
Det är sant.
Och sen med en logi som bara... Pow,
pow. Precis, som med en hand som tycker gangsta liksom, vid sidan.
Som skjuter liksom ja. Risken, finns en risk att filmerna blir liksom mindre spännande, mindre intensiva. Alltså när man tittar på dem, för det kommer kanske se... Ja, töntigt har vissa sagt.
Jag tyckte ju att det här lite följande utveckling som har andra genrer förutom action då. Att kärleksfilmer, om man tittar på gamla stumfilmer och även 30, 40, 50, 60, 70-talsfilmer, att det är väldigt stort spel, det är överspel, melodramatiskt och sådär. Även komedier, man ser gamla stumfilmer, det är pajkastning, man förlitar sig på pajen eller Benny Hill som snubblar och man speedar upp filmen, man litar på tekniken. Här film har ju blivit mer och mer subtil i sitt språk. Och det här tycker jag går i den riktningen. Att man kan inte förlita sig på splatter och blod. Utan
nu kommer vi kanske
att få lita på att det här håller hela vägen.
Se mer handling, se mer bättre skådisar och så vidare.
Men vi får också förstå. Liksom, det kommer ju finnas folk som klagar på det här och tycker att det är tråkigt. Men det var ju det folk som talfilmen också när den kom. Att det, liksom, det förstör filmen. Folk sa samma sak om Nicolas Cage när han kom.
Ja,
som
precis.
Vad gör han här? Men man vänjer sig till slut.
Men sen kommer det bli en väldigt... De som kan ni komma ihåg i polisskolan som kunde göra såna häftiga ljud. Just sådana skådespelare kommer ju behövas mycket, mycket mer. Oh, ja. Och för blinda till exempel så kommer det vara en utveckling. För man kommer att fokusera mer på själva ljudet.
Ja, precis. Nu var det någon som blev skjuten.
Ja.
Blinda har ju sagt att de skiter i vilket om det är pistol eller händer. För de bryr sig inte. Det är inte det att de inte ser, utan de bryr sig inte om vad folk använder.
Nej. Det är kanske våldsamma för dem med... De här nya ljuden då?
Ja, det kommer bli kanske mer ljud som sagt. Att man lägger på sånt typ av...
Fast det skulle vara pang, pang. Var
jag tror mer att man säger pang, pang.
Ja. Är det bestämt att det ska vara pang?
Nej, det här är ju...
Jag hörde att Arnold Schwarzenegger, han har fått dispens. Han får säga... liksom för han är gammal actionhjälte. Så det är
svårt att säga
han
pang.
Han har copyright på det också, tror jag.
Ja.
Så att det är han som gör det.
Ja, jag tänkte, man kan ju se framför sig Ryan Gosling i någon sån här tät politisk thriller där han spelar yrkesmördare och... Att han liksom en meme ligger på något tak när den president som håller tal nedanför och skruvar ihop ett vapen och
det...
liksom i slutsekunden skruvar på en ljuddämpare på fingret. Och
sen bara...
Ja, bra ljud. Bra ljud. Låter, ja, det trippifierar det här även nu. Men...
Ett förslag som kom upp för att det inte skulle bli helt plattfall var ju det här att man skulle använda elpistoler istället. Som är en slags, ja, som poliser och väktare använder för att, så att säga, bedöva sitt offer. Att man helt skulle sluta med de här lite mer långtgående skjutvapnena. Mm. Hur ser ni på den idén i förhållande till handförslaget som är liggande, så att säga?
Alltså det är ju någonting som teatervärlden har använt sig av. Alltså, sen så länge jag kan minnas så har de ju kört elpistoler när det ska vara liksom riktiga liksom eldstrider. Och jag vet inte om ni har varit på Dramaten på sistone, men jag var där och jag tog fokus från själva pjäsen när det springer upp ambulanspersonal och liksom räddar den här personen som blir skjuten av elpistol. Det tog mig ur själva stämningen.
De låter väldigt
räddar
mycket.
De har med så här.
Ja, de kör med defibrillator. Ja, precis.
El ska mötas med el.
Ja, men det är ju väldigt så. John Malmsjö har ju en sån här pacemaker, så att han har ju nästan fått sluta vara med i såna pjäser. Ja.
Alltså actionpjäser.
Ja, han får sluta med mig. Action.
Ja, det är ju så han har byggt upp hela sin karriär. Det är ju actionpjäser.
Ja.
Det är också det
här. Inga repliker, bara pang pang.
Ja.
Ja. Jag är även de skådespelare som är elallergiska som också ställt sig upp emot det här att nej, använd antingen riktiga vapen eller hand, bara händer, för att elen, de får eksem och vad det är, utslag.
Men där har man väl pratat lite om att ersätta, ja, det blir väl, ja, inte egentligen elpistolen utan skådespelarna med Kasperdockor har jag hört. För de är inte elallergiska, vad jag vet i alla fall.
Och heller inte farliga på något sätt, som ju pistolen, det är där det grundar sig, ja, att pistoler är farliga. Man vill inte sända de signalerna ut i samhället. Nej. Att pistoler är häftigt och coolt och så vidare. En annan en förlängning av det här, om vi kollar vart det skulle kunna, det är ju att man även i krig använder sig av händer och säger pang, pang. Vad det skulle kunna leda till kanske. Hur ser ni på en sån utveckling av...
Jag tror, jag ser bara positiva grejer med att man springer runt i fält och liksom säger pang pang, och den som säger det högst eller längst, den som orkar liksom hålla på längst, vinner, och så får man liksom, ja, men dela ut poäng och sånt, och jag tror vi slipper många dödsfall.
Ett
jag
problem...
tror det kan leda till ganska så att långa tvister, nattmanglingar runt konferensbordet, så att du hann inte springa runt hörnet, du är död och... Jo, jag hann visst runt, du sa pang efter.
Och du sa inte mitt namn.
Nej.
Och då är det svårt för dem att veta ju, för man brukar ju vara så, pang pang, Niklas, du är död, kanske man säger.
Särskilt om det då är tusentals män som strider mot
Då du kommer inte höra liksom mellan
måste man först läsa på, ja, vilka är med på er sida då?
Ja, sitta med listor med bilder och man kollar upp och...
Ska man memorisera flera tusen?
Ja, en negativ grej i det här är väl, eller är positiv och nej, beror på hur man ser det, men barnsoldater har ju fått en väldigt uppsving efter det här, för att barn har ju utvecklat den här handpistoltekniken redan innan. Så att vuxna soldater får ju lära sig från början, men barnen har ju ett övertag där.
Barn har ju inte råd med riktiga vapen heller, utan de använder ju det som finns till hands, så att säga, till hands. Ja. Sen så blir det ju också ett problem med modern krig, som vi ser, så är det mycket gifter, det är mycket stora bomber som kanske slår ut en hel stad och så vidare. Där också blir det svårt. Pang, pang, du är död. Och sen så ska man rabbla upp 90 000 personer som i ett svep har liksom dött. Och de ska på något sätt ta in den här informationen och lägga sig ner. Och dö, eller gå till stället där man, eller åka hem gör de väl kanske.
Man det är problematiskt att de lever. Någonstans blir det problematiskt att de inte är döda.
Men om det står en person och rabblar upp 90 000 personers namn. Man zonar ju ut efter 10 000 ungefär. Och då kanske man missar att man
har sitt eget namn.
Ja. Och då står man där som en...
Ja, då är det rött kort. Ja. Då är det rött kort. Då är du, får du inte vara med och kriga längre.
Men jag tycker det här med elpistoler, det är lite fel tänk. Alltså vi måste tänka mer på miljön. I Trollhättan, i Trollywood som det heter där, så kör de ju bara med så här gummipistoler som de har i så polisträning. Och i Holland, eller som de kallar Hollywood, så har de sån här... De har ju väderkvarnar. Det har de kört väldigt länge. Liksom, det är väldigt mycket... Det är bra miljötänk. Och vi vet ju vilket bra rykte holländsk film har. Det är de...
Och i Hollywood, de har ju sina tulpaner, de har sina träskor, de har sina kanaler.
Absolut.
Och de grejerna som är... Folk reser dit för att göra sin film som handlar om väderkvarnar och tulpan. Mm. Mycket bra tulpanfilmer har kommit därifrån.
Skånska mord gjorde det där nere.
Precis, för de har ju mycket träskor.
Precis.
Och även kanaler.
De hade ju en Stug i Järgård också ett tag.
Mm.
Som det är folk som känner till det.
De hade stöttat upp honom med någon slags pinnar. Så att han var lite som en sån här...
Som en liten docka.
Ja, typ. Ja, precis.
Det var lite Weekend and Bernie's.
Han var inne på Kasperdocka innan där. Han var ju någon sorts... Det var någon som hade grävt upp. Ja, det var
jag tror ganska tydligt historia. Att det är dags att gå vidare.
Ja.
Ja, Ja, nu blir det lite mer, vad ska man säga, nöje och kultur kanske. En stor snackis den här veckan har ju varit att konstnären Amy Diamond gjorde bort sig på Twitter när hon länkade till en mycket kontroversiell amerikansk artikel om att perspektivmålning skulle vara en bluff. Är det här dödsstöten för Amy Diamonds trovärdighet som konstnär? Vad säger vi?
Alltså jag personligen tycker att Amy Diamond har gjort så mycket gott så att hennes trovärdighet alltså går inte att rubba. Alltså vi snackar ändå om kvinnan som ligger bakom. Den är intakt. Hon ligger bakom låten What's in it for me. Det är hon som ligger bakom den här Pinocchio statyn i Borås. Hon som ligger bakom han diskuskastaren Ricky Brors karriär. Så i min bok så är hon helt okej. Och hon kan göra vilken skit som helst. Hon kommer fortfarande vara liksom Amy Diamond.
Jag tror det kan ha gått till så att hon har liksom tittat på en perspektivmålning.
Mm.
Och sen har hon läst Michael Stones artikel. Det är ju så, en bild säger inte mer än 1000 ord egentligen.
Nej.
Även om det är en perspektivmålning.
Det ska mycket
till. Det är
möjligt
att Michael Stones artikel innehåller mer än 1000 ord.
Mm.
Då spöar den ju den här perspektivmålningen. Den vinner på
brute
force helt
enkelt. Ja, på walkover nästan.
Men sen är det väl lite, Amy har ju lobbat ganska länge för att bli politiker. Alltså jag skulle säga liksom att som politiker så är det ju gut feeling just som är liksom att hon läser den här artikeln och reagerar på det. Jag tycker att det ändå är någonting att sträva efter om man nu vill bli politiker. Som artist så måste man ju vara lite mer eftertänksam och kanske ha en faktagrund. Men jag tycker att det är helt rätt väg. För det
Amy Diamond sa i ett uttalande efteråt var ju att hon inte var insatt i frågan kring perspektivmålning och så. Och att hon inte läste texten så noggrant utan hon mer vidare förmodligen en citat reflexartat. Och att hon bara drog iväg den så att säga utan att ha... det var inget hon ville ställa sig bakom supermycket kanske.
Jag tror hon blev knockad av mängden ord. Helt det var fler än 1000 ord.
Mm. Mer än 1000 ord.
Ingen har väl någonsin läst 1000 ord ens.
Nej.
Så att vi vet inte om vi
kan. Det är väl där det uttalandet kommer ifrån. Att folk bara, kom igen, de ser bara, det är massa text som säger, kom igen, kan jag få se den här på en bild istället?
Precis.
Och då lägger man upp en
på Facebook.
Och så är det en bild. Och
man fattar.
Det blir ju liksom lite naivt att tro. Att någon skulle läsa 1000 ord, för det har aldrig hänt. Och sen, igen, så tycker jag att det talar just för Amys blivande politiska karriär.
Ja, det
är att det är väl precis vad man förväntar sig.
Att det inte behöver vara så noga allting.
Nej.
Helt.
1000-ords-koefficienten, eller vad säger man?
Ja. Ja, men om någon börjar orera om att jag var i Thailand, det var si och så, det var så här, vi åt det här, det var... King Chong Bok, olika grejer de har ätit, olika
öl. Konstigt att det blev mörkt så tidigt.
Ja, speciella olika sorters öl som finns. Herregud, orkar inte. En bild kan räcka för att få allt det. Du kan ha mat, öl, sol, strand, fötter, boom. Ja. Det är klart.
Kameran och målarpenseln är uppfunnen. Lägg ner skriftkonsten.
Det är dags att sluta prata.
Många böcker finns ju som det är en liten polaroidbild egentligen. Mm. Som man kollar på när man känner att det är lite mycket text.
Jag tycker det här är en jättebra utveckling. Jag kan inte läsa mer än 100 ord, tror jag inte, utan att somna. Så.
Om vi ska ta grundproblematiken här, de här centralperspektivförnekarna. Hur bemöter vi dem? De som säger att nej, det finns ingen centralperspektiv.
Jag tycker man kan använda ett exempel. Vad heter det? Oskar Reutersvärd, känner till honom. Den
absolut
omöjliga mannen som ritar de här trapporna och stegarna som inte hänger ihop.
Precis.
När man tittar på sånt, den är ju omöjlig att förstå. Det bevisar någonstans att utan centralt perspektiv skulle man inte bli förbryllad.
Skulle du i det läget, för de där kan man ju bli snudd på knäpp när man kollar på en sån bild. Skulle du i det läget föredra att få den i text, hans bilder?
Jag tror den kräver nog på jakt efter tiden som flytt.
Att det är en trappa går upp till en stege som går runt igen till samma
till trappa.
Och när de möts igen så är det omöjligt.
Mm. Ja, din bra text, den är inte så lång.
Det är under 1000 ord i alla fall.
Det är en bra poplåt.
Ja. Trappan som går runt
till en stege och sen går runt till sig själv.
Trappan som blev sig själv.
Ja.
Är det evighetsmaskinen någonstans med Mikael B. Tretow? Fast med en liten knepig twist kanske.
Ja, det skulle du kunna ha.
Om det är en konstig evighetsmaskin.
Man översätter den till en bild så kan det bli exakt den. En sån trappbild. Någon som hade något tillägga?
Ja, men jag tror att den enklaste lösningen på de här centralperspektivförnekarna är väl att vi alla tar ett gemensamt beslut att förneka centralperspektivet. Det kan bli som en trevlig sammanhållning liksom, om man startar upp lokala centralperspektiv förnekelseträffar där man kan bjuda på kaffe och bullar.
Det
och
behöver inte vara så konstigt.
Hur mycket behöver vi centralperspektivet egentligen? Kan vi inte bara liksom vi låtsas som att det inte finns och så mår alla bra.
de som driver det här hårdast har förstått, eller det är kanske bara en råtta i pizzan eller vad det heter, men pirater och andra enögda, de har en annan syn på det, men det här med centralperspektiv. Mm. De kan inte
nej, de har ju ingen aning.
Djupet i tavlor, eller?
Det var väl det,
nej, precis.
Det var väl det den här filmen Captain Phillips handlade om.
Ja.
Det var just att de inte, de fattar inte.
Precis, de har en lapp för ögat, ja, och svinförbannade.
Ja.
På att kanske därför på. Man blir pirat, man liksom, man ser inte var man åker. Till slut kör man på en båt, man blir ovän med,
man tar deras grejer.
Blir man, ja, retar man sig på andra båtar, till slut, ja, nu ska fan få.
Och Tom Hanks är ju den största försvaren till centralperspektivet, så det är inte så konstigt att de...
Skyll inte på mig.
De lade sig på honom liksom. Det är, ja, inte, det är inte jättekonstigt. Han får skylla sig själv.
Det som du var inne lite här på, Petter, att det är bättre att vi bara alla bestämmer oss. Så här tycker jag egentligen i alla frågor där man tjafsar, debatterar och så vidare. Om vi alla bara enar oss för ett alternativ, ja, så då är det ju klart så att säga. Då, ja, behöver vi inte hålla, ja, på och tjafsa mer.
Nej, varför inte? Hur mycket är det liksom att tjafsa om?
Och folk pratar mycket om skolan just nu. Där folk lär sig olika saker.
Mm.
Där är det enkelt om vi bara bestämmer oss för att den är bra.
Ja.
Till exempel skulle kunna vara en enlig. Vissa säger att den är dålig. Vissa säger att de skulle bestämma oss. Sätta oss ner eller någon bara skriver ner ett snabbt memo och skickar ut. Nu är skolan bra. Vi kör på det.
Ja, vi kör som det är.
Helt,
ja,
absolut.
Och även andra frågor som är på tapeten skulle man ganska enkelt komma slippa en hel del tjafs genom att bara bestämma sig.
Ja.
Man skulle kunna gå in på en sajt och bara, hur är det? Man skriver in sitt ord.
Det står ämne, skulle det kunna vara, för att göra det enkelt, för jag tänker om det är flera personer som ska bestämma det, om det skulle vara en regering eller två personer till exempel, så är det lätt att de börjar tjafsa sin, ja, smälla. Jag tror det är enklast om det är en person.
En person som har någon form av, alltså han har ensam rätt på att bestämma, ja, allt det här.
Så säger han, så här ska vi tycka, ja, om det här, så här ska vi tycka om det här. Tacos, mysigt eller inte mysigt? Svinmysigt, säger han.
På fredagar.
Ingen eller någon annan som brukar slå näven i bålet, kanske.
Säger han så?
Jag vet inte.
Men han skulle kunna vara den,
ja,
som är... Vi lämnar in det här som en motion, eller motion, vi lämnar in det här på ett brevpapper. Fredrik Wadling blir bestämd.
Jag tycker vi ska mejla.
Ja, vi mejlar till kungen och säger Fredrik Wadling, ja, blir Sveriges bestämmare.
Ja, vi är väl ganska överens om det här inne, så vi kan väl
ska vi gå exempel.
Ja, ja, vi klubbar det redan nu.
Ja. Ja, då, taget. Och med de orden så går vi vidare. Ja, Greve Dracula ska öppna en nattklubb på Stureplan. Det är ett stenkast här bortifrån restaurangen där vi står just nu. Har Draculas klubb någon chans att funka 2014? Jag ska bara säga som en bakgrund så att alla vet vad vi pratar om. Det är alltså ett pressmeddelande som har gått ut där Greve Dracula säger att målgruppen är festsugna unga människor med blodad tand för nattsudd och Bloody Marys. Och det är ju formuleringar som har hånats i stora delar av bloggosfären. Där folk säger att det är liksom självparodiskt och ett långt inlägg om att Dracula har överlevt sig själv och borde lägga ner hela skiten. Är Draculas glansdagar över?
Nej, alltså, eller på ett sätt ja, för att det som är mer populärt nu är ju lunchdisco och det blir ju skitsvårt för honom. Och King Joffrey har redan startat ett lunchdisco på Kulturhuset och
precis,
nu ska Dracula på något patetiskt sätt försöka återgå till nattklubb. Och man fattar ju vad han är ute efter. Liksom.
Mm. Bara så att alla är med. Greve Dracula får ju inte vara ute på dagen. Nej. För sin mamma är det, va?
Ja, precis.
Går upp i rök.
Ja.
Ja.
Hon går upp i rök av ilska.
Hon blir så arg.
Hon börjar
koka.
Ja.
Hon blir besviken.
Säger du, psh, i
rörorna. Ja, precis. Hon blir inte arg, hon blir bara besviken. Ja. Och det vet vi att det är ju värre när föräldrar
det här bygger på att
väldigt tyst.
De har ju vänt på dygnet sen länge. Det här är ju en släkt som har funnits otroligt längre, familjen Dracula. Och de har vänt på dygnet, för de var i USA när han var utbytesstudent. Och nu så har de lyckades inte komma tillbaka. Det är lätt hänt att man inte lyckades. Man kommer hem, man är jetlaggad, man är vaken på dagen. Nej, det var man i USA. Ja. Man är vaken på natten och man sover på dagen.
Kronisk jetlag.
Ja, precis. Mm. Man har så att säga fastnat i gamla. Och det är då därför som han är vaken på natten. Hans mamma blir arg om han är ute sent på dagen, så att säga.
Ja.
Han går upp tidigt på morgonen kanske och skulle stanna ute då långt in på dagen. Hon blir ledsen och besviken. Och nu så ska han ha en nattklubb.
Men kommer han ha den här nattklubben på dagen då? När han inte får vara ute. Det kan ju vara bra då. Då har han ju någonstans att vara på dagen. Och sen på natten kan han åka iväg och göra
jag precis vad han vill. Jag tror att hon blir besviken. Oavsett om det är så att han har sin egen nattklubb. Eller om han är ute och ränner och liksom snorcyklar.
Det känns som en lose-lose. situation kan man säga för Dracula. Sen tror jag att för greve Dracula, även om han är känd och sådär, att jag tror att samma regler gäller för honom när man öppnar en klubb, om det ska lyckas eller inte. Alltså att man har schysst check och bra DJ och
ja, så är det.
Bra atmosfär i lokalen och att det är trevligt sådär, så skit det. Men det, några bryr sig om det greve Dracula, men, det också, men får han till en bra lokal och dra dit lite schysst folk, så tror jag det kommer rulla ändå.
Men det här med check är ju lite svårt, för att man behöver ju ha check för att få sälja dryck och sådär. Och Dracula har ju liksom aldrig ätit. Han tror jag har en flytande diet, vilket gör att han inte tänker på mat. Så att folk blir ju jäkligt besvikna när de kommer dit, och så finns det bara borscht.
Och det här var ju, blev ju väldigt tydligt. Jag vet, alltså, han är ju gammal krögare, Dracula. Han hade ju en restaurang innan han började med den här nattklubben. Jag vet inte om ni åt på den, Vampiano. Mm. Och liksom, jättebra, jättebra kött. Blodigt, underbar. Jävligt dålig. Alltså, aiolin lämnar lite att önska. Det, hur svårt kan det vara att få en bra aioli, tycker man.
Men, ja, det, är liksom,
men det märks det hans, att han inte äter, för han har inte så bra koll i köket.
Kommer han att bli... De snackar något som att bli festfixa, ge sig in i den svängen också, att köra catering på filmpremiär och sånt där.
Han försöker ju köra lite sånt också. Det, problemet är, de har ju rättvisa de här. Han var stor på 90-talet. Ja. Han hade de största, liksom, största klubbarna, festerna. Och nu så, med, han, det är lite, ja, han krigar på helt enkelt.
Jag vet ju att han är populär här runt Stureplan och sådär bland de här entreprenörsfesterna för att han har varit så jävla bra på att bygga ett starkt personligt varumärke.
Oh, ja.
Och det är ju sånt som verkligen imponerar.
Ja, det är ju det är liksom böcker, det är tv-spel, det är filmer. Han har gjort allt.
Massa merch.
Ja, oh, ja. Men jag förstår också varför folk liksom stör sig lite på honom. Jag menar, han har en liten, han skiter i vilket attityd. Han liksom vaknar på morgonen eller på natten då, blir det från honom att ta på sig vilken cape som helst, går ut utan att titta sig i spegeln. Det är liksom, det är en taskig attityd, men jag gillar den lite hos Dracula, just att han bryr sig inte. Han...
Jag håller med. Det kan ju bli lite knepigt så här. Driver man en restaurang, då måste man ändå träffa folk, man måste ha möten, man ska träffa inredare, man ska träffa leverantörer, man ska prata med DJs, folk som ska jobba på restaurangen. Och de mötena sker ju oftast på dagen.
Mm.
Jag tror att många kommer att knorra när han sådär...
Kan vi ses klockan tre på natten?
03.00.
Ja, men folk är barn.
04.00 så.
Ja, kan ni komma och leverera olika ingredienser till Rösti mitt i natten? Nej, det kan vi inte. Vi levererar våra röstingredienser till tidigare på dagen helst.
Precis, han ringer 05 och bara, så jag sitter här med menyn nu. Och det ska det vara bättre i borsten?
Jag tror att det var Dracula också som initierade nattdagis just för att underlätta att mötena kunde vara på natten. Men det var ingen som riktigt liksom fångade upp det.
Ja, det blir knepigt. Liksom,
han gör det svårt för sig själv.
Ja.
Sen är det ju hans mammas fel någonstans.
Ja, hans sjukdom. Man får lite.
Hur ser ni, han är ju en person med otroligt många dåliga personlighetsdrag, Dracula. Han är ju inte... det är ingen person man vill hänga med sådär, men samtidigt som han blivit otroligt folkkär, som vi ser, han är omskriven och omtalad på många sätt och vis. Hur kommer det här sig, tror ni?
Ja. Alltså jag tror vi måste vara tydliga med att göra en skillnad på Dracula, nattklubbsägaren, och Dracula, den blodsugande människoslaktaren.
Mm.
Alltså så vitt jag vet, jag tror inte han har dödat någon på väldigt länge. Senast var väl han sög blodet ur Ricky Brush. Det är väl typ 2010-2011.
Rickys brorsa, tror jag det
var. Rickys brorsa, Jimmy Brush.
Mm. Och Rickard Sjöberg tror jag blev utsatt för Dracula vid en tillfälle, men det var ingen som egentligen brydde sig. Så
nej.
Det passerade.
Arne Hegerfors blev halvtömd. Ja. Men han klarade sig undan.
Och det måste ha varit jättelänge sedan. Han har ju sett...
Ja, det här var OS Innsbruck, tror jag.
Oj.
Han blev otroligt som ett litet skrynklig, som ett litet russin.
Och sen började han också vara uppe på natten. Så att han driver väl i, tror jag, nattklubb tillsammans med Dracula nu.
Hegerfors? Ja. Ja, som en liten partner. Men det är skönt att ha någon och dela det här med.
Precis.
Vi ska gå vidare. Då har vi kommit fram till ekonomi. Flera Nobelpristagare i ekonomi har nu gått samman och publicerat ett mastodontverk där de noggrant går igenom hur man bäst får valuta för sina pengar. Ett sätt alltså att inte göra nya pengar, men hur man tjänar andras pengar är det väl egentligen. I korthet går det ut på att man lägger ut en annons på till exempel Blocket och sen låter man den ligga kvar där, även om man har sålt. Det kan vara handla om en soffa eller ett bord eller något tv-spel eller någonting. Och sen så har man annonsen kvar där, så att säga, säljer den flera gånger. Och då en av de här ekonomiforskarna Paul Krugman förklarar, har man fått betalt för en hel månad så ska ju annonsen ligga där hela månaden, eller man har betalat för en hel månad för annonsen, annars förlorar man liksom de pengarna, så att för att få valuta för liksom annonspengar så har man annonsen kvar och på så sätt så, så ligger det. Är det här något som skulle kunna rädda Västerlandets knaggliga ekonomi, vad tror ni?
Jag är inte tillräckligt, jag tycker det är fair enough kan jag börja med att säga, men jag är inte tillräckligt insatt i ekonomi. Däremot känner jag igen fenomenet. Jag vet när jag var liten så brukade jag fiskade mycket, kastade kastbö och sådär. Och då brukade jag, de gånger man fick napp, när jag fick napp och vevade in en fisk, då brukade jag, för det var ju själva uspen, vilket ingen säger längre, men det var det roliga med det hela. Att veva in fisk, känna rycket i spöet och jävlar, nu har jag en fisk på kroken. Så när jag väl vevat in den, då brukar jag kasta ut den igen, alltså på kroken.
Okej, okay. Och
sen
vevar
jag in den igen. Och där kunde det pågå i timmar. Det här var innan djurplågeriets tid, så. Men det var lite, då fick liksom spöet ett högre värde, abodroppen, draget jag använde fick ett högre värde. Och jag,
och du kunde skryta med liksom, jag drog in 100 fiskar idag.
Jag drog in 100, jag vevade in 100 gånger idag. Och det var fisk varenda gång.
Ja, det är en jättebra idé. Alltså jag tänker att om man, det kan ju uppstå problem om man säljer fysiska saker som du var inne på, soffa, tv-spel. För det kommer ju komma någon och hämta soffan. Och sen när man säljer den igen så kommer det komma en person och undra vart är soffan. Så det kanske är bättre att man säljer någon form av känsla eller någonting. Man kan sälja köpglädje. Det är jättebra. Kom och handla och så säger men här får du pengarna, säger de. Och så, grattis, här har du köpglädje. Och så går de därifrån. Sen kommer nästa person.
Man kan inte ge namn och adress till den som har köpt soffan. Vad fan är soffan? Den står på Ekstigen 4.
Det är ju smart.
Det är ett sätt som man kan sälja exakt samma.
Man ser hur länge det håller.
Det är lite pay it forward. Tänk på det.
Men jag tror också en väldigt viktig grej, jag som är ekonom då, det är ju att också att låta saker ligga kvar på blocket, men också att inte sälja, avyttra sina egna saker. Utan att sälja andra saker. För att då har du kvar dina saker och du får pengar. Och så har du sålt andra saker.
Kan det här vara saker, ser du att det är saker som man har lånat eller saker som man har snott? Eller?
Nej, jag sålde ju lite längre ner på gatan bara. Lite längre ner på Höga Lidsgatan så sålde jag en soffa. Hos en person som bodde där. Jag hade sett ut, jag gått och kollat in soffan och sådär på en visning lite tidigare. Och jag sålde den bara på blocket. Och det är ju som man säger, alltså det är ju den första... Vad är det man säger?
Först en dit.
Ja, precis.
Först en kvarn.
Först
en dit. Först en dit. Först en kvarn.
Får sälja soffan.
Den som kommer först till blocket annonsen får köpa produkten.
Och sälja soffan.
Ja, precis. Eftersom uttrycket finns det svårt för dem som när de kommer att plinga på och säger nej, men vi ska inte sälja den här soffan. Vi är först en dit på kvarnen.
Ja.
Och då får vi mala soffan så att säga.
Ja, precis.
Och då är det bara att ge upp.
Det här med att sälja annars grejer, det är lite som den här gamla anslagstavlan sloganen, anmäl alltid andras inkomst till Försäkringskassan för din egen skull.
Precis, det är för din egen skull. Om alla skulle bortse från blockets och landets lagar och regler så skulle ju allting haverera. Det är därför de finns från början så att säga.
Vi kanske ska ha blocket som bestämmer det som vi var inne på tidigare, att det är blocket som bestämmer när vi ändrar lagar och sånt.
Jag tror många av blockets policies, lagar och regler går att anpassa på hur man lever sitt liv i stort.
Blocket är ju en person, det kan man inte känna. Han är ju bro med loket.
Ja,
jag har sett så här vimmelbilder, Blocket och
Leif Blocket Olsson och Leif Loket Olsson.
Han heter Sture Blocket Olsson.
Nu har vi kommit fram till punkten tips från panelen. I veckans tips från panelen så kommer panelen att tipsa om olika filmer som de har sett. Det här kan vara filmer som de vill att man ska gå och se eller filmer som de avråder oss från att se. Och vi ska helt enkelt höra dem berätta om de här filmerna. Vi kan börja med Petter.
Ja, jag skulle vara så fräck och pusha för en film jag har gjort själv.
Oj.
Går det bra?
Absolut.
Jag vet inte om någon har gjort det innan.
Nej, det låter lite... Det blir inte så trovärdigt, men...
Nej, okej, jag kanske är lite partisk till den här filmen, men den är alltså... Det är en extremt...
Du sitter på en stol bara, helt enkelt.
Vad sa du?
Ja, du sitter bara på en stol.
Ja. Det är en extremt lågbudgetproduktion. Alltså jag sökte finansiera både före och efterproduktionen, men jag fick finansiera hela skiten själv. Och det märks också på... den slutliga produkten. Det är mycket handkamera. storyn är nästintill obefintlig. Det liksom handlar om ett par som har varit tillsammans under en längre tid och de beslutar sig för att åka ner till åka på solsemester och liksom de äter gott, dricker gott och så är det liksom en kväll som ballar ur totalt. Så alltså kort och gott, det är jag och min flickvän som stonkar på varandra på Cypern liksom. Det är det som är filmen.
Ja, nappa.
Precis.
Hur lång är filmen?
Filmen är jag skulle vilja säga att den är längre än vad den är. Det är lite pinsamt. Den är bara 20 minuter.
Ja.
Och då är det liksom hela alltså även resan dit. Så själva samlaget är mycket kortare än så.
Det låter som något vi inte kommer att se på biograferna i sommar.
Direkt i DVD gick den här faktiskt. Ja. Och då kan jag passa på att liksom, köp DVD:n för det är massvis med så här bortklippta scener eller bortklippta ställningar som vi har valt att kalla det, om ni fattar vad jag menar. Och det är perfekt för er som gillar så här night vision filmer, för det är väldigt mycket night vision. Alltså i princip bara night vision.
Det låter spontant som att den inte gick till så många DVDs.
Nej, det är en till mig och en till Greta. Och sen jag tryckte upp några bara liksom
kul
att släkten, alltså, det var runt jul, så jag tänkte, ja men fan, kan vara en bra present till syskonbarnen.
Night vision, det låter ju något som Dracula skulle kunna...
Ja, han skulle nog uppskatta det.
Han tittar mycket på sånt, vet
jag. Så jag har ett lager av...
Men det låter som en bra... det är kul, det har blivit populärt med filmer som har en sån här twist när det blir en oväntad liksom, ett händelseriktningen förändras. Att det här, när du delar ut den här till släkten och de sitter och kollar på den, det är mysigt, ni reser ner, ni sitter på flyget och skålar med en sån där liten flaska vin och ni kommer fram och sen så kör ni igång helt enkelt.
Vi kör på liksom bara direkt så fort vi kommer in på hotellrummet.
Slänger ni väskan och bara...
Ja, nu kör vi. Ja. Alltså, det
här... I couldn't see it coming, kommer man säga.
Ah. Nej. Men om man ser titeln så fattar man ändå det lite. Alltså,
vi ska inte säga hur det slutar heller. Vi ska inte ge några spoilers ifall det är någon som kommer över en sån här raritet.
Ja, den finns hämta hos mig. Gapa, jag är en apa. Så det är jättebra.
Mm.
Hej tips.
Anna, har du varit på biograf eller sett någon film?
Jag har varit både och faktiskt, för jag tänkte tipsa om en genre. Tipsa och varna, för att ingen vet riktigt vart den här genren kommer att leda. För att det här är ryska dockan-genren.
Mm.
Och kända filmer inom den genren som ni såklart har talat om är De dimhöljda bergens gorillor.
Mm.
Rosemary's Baby's Baby och Ett päron till farsans farsa. Och de kom ju ut för 10 år sedan och jag var och såg då De dimhöljda bergens gorillor. På bio, som har gått upp bara nu i april. Och sen hyrde jag Rosemary's Baby's Baby på DVD. Alltså det är ju ett spännande grepp kan jag känna.
Mm,
och det är liksom, gillar man karaktärerna som i De dimhöljda bergens gorillor, så får man ju en chans att se dem igen i De dimhöljda bergens gorillor.
För det här är liksom inte uppföljare, utan det är mer en slags film i filmen.
Ja, det blir ju på ett sätt uppföljare. Eller ja, att det blir ju deras gorillor.
Ja, just det.
Gorillornas gorillor. Och sen i Päron till farsans farsa, då blir det ju prequels snarare. Så att det är liksom, den är extremt komplex den här genren.
Lite Star Wars.
Ja, precis. Man får se.
Det kan byggas.
Men däremot i fallet Rosemary's Baby's Baby, där går vi framåt i tiden och ser vad händer sen.
Ja. Precis. Efter den
vem är det som spelar ett päron till farsas farsa?
Gud, jag minns inte vad han heter. Jättegammal skådis. Jag tror
Walter att... Matthew.
Han kan spela gamla gubbar.
Om han lever han fortfarande?
Nej, han är död tyvärr. Men det här spelades ju in innan han dog.
Ah,
de är den här ganska gammal genre.
Filmen
utspelar sig ju på 50-talet.
Good move.
Och hans pappa spelas av Donald Sutherland som har tagit över egentligen Walter Matthau och spelar alla sura gubbar egentligen nu.
Just det, han har axlat den manteln. Tog stafettpinnen där.
Ja, precis.
Och Rosemary's baby. Alltså hur små blir de här barnen? Alltså är Rosemary... exakt lika gammal som i första filmen.
Ja, de blir mindre och mindre.
Ja, barnen blir bara mindre och mindre.
Det är babyns barn, så att säga. Så att det är ju lite fantasy över det.
Ja.
I alla fall än så länge. Men vem vet vad som händer i framtiden.
Det kanske troll och sånt. Gifter sig med den här älsklingar krympte barnen.
Barn.
Ja.
Barnens barns barn.
Barnens barnbarnen.
Barnbarnen.
Och Väderåsa på TV4 är ju en förespråkare för den här genren och har liksom gått i bräschen, så att säga. Så att det känns ju kul att det finns viktiga mediepersoner som också står bakom det här. För det här är en genre som verkligen måste pushas. Och det är därför jag också vill tipsa om den.
Ja.
För den är viktig, den behöver finnas. Det ger en historisk kontext och
Vad har Väderåsa för bakgrund i genren?
Det, alltså hon spelade ju faktiskt, hon var ju en statist i Rosemary's Baby's Baby's Baby.
Ah. Så då börjar kärleken till genren där liksom.
Är även Jurassic Park's Park en sån här typ av film?
Absolut.
Som har en liten park i parken så att säga.
Ja.
Och även andra filmer finns det. Ja, just det.
Ja, det går att applicera på stort sett allting. Det är därför den känns så viktig. Man kan följa upp allt möjligt med det.
Åsa-Nisses Åsa-Nisse.
Det kan bli, egentligen kan det bli
91 och 92.
Ja, just 92, 93, 94 och så vidare.
Alltså, kan man köpa aktier i den här genren på något sätt? För jag känner bara nu när vi skojar lite, skojar fram. Men det
kommer
känns
sticka
som
iväg.
Det kommer, folk kommer, jag tänker mig att Josef Fares kommer
att lyfta. Här.
Ja.
Jag tror faktiskt att
20th Century
Fares kommer lägga ut den på börsen i år, tror jag.
Ah, okay. Ja, det är...
Vad är det heter? Den har en bullet på börsen.
Nej,
det är på Billboard-listan.
Aktiebolagets aktiebolag.
Det heter ju...
Det heter att man har en bullet, ja.
Precis. Är det bullet? Säger man det i aktiesammanhang också?
Ja, det är samma. Det är precis samma.
Bullets. Bra, bullets, otroligt film, spännande. Det är en film också, Bullets Bullets.
Ja, Bullets Bullets.
Bullets, bullets. Ja. My Cousin Vinny's Cousin Vinny.
Ja, en annan film. Det finns ju många andra filmer.
Karate Kids
Kid. Man blir sugen här.
Ja, på att hålla på ett tag. Ja.
Annie Hall.
Ja, just det.
Nu känns det som att ni bara upprepar ord.
Ja, känns som att vi bara... vi tyckte det var...
Jag tror att den heter Annie Halls Hall.
Ja.
Den heter. Det utspelar sig bara
i hennes hall.
Jag tror vi är klara med just den genren. Men det är en otroligt spännande genre som vi skulle kunna hålla på med ganska länge, tror jag. Hasse, du har varit och sett på film, har jag förstått.
Ja, jag har sett en action, en så här lite Marvel-inspirerad superhjältefilm. Ryan Gosling. Filmen heter Kentaur. Mm. Eller den heter egentligen Ryan Gosling is Kentaur. Och den ganska, det finns ett uttryck som heter Spielberg in the elevator, ni känner säkert till. Man ska, om man är i Hollywood och stöter på Spielberg så ska man hinna dra sin pitch under en hissresa.
En hiss pitch.
Så tydlig ska filmen vara.
Och man ska inte hålla på att trycka på alla knappar heller. Och
nej, man ska inte
släppa sig
trycka på Spielberg heller. Man ska bara stå där och berätta.
Och berätta om
för filmen. Det är annars ett sätt att hinna med en hel hiss pitch. Bara trycka på alla knappar och sen stanna vid varje våning.
Precis.
Se till att den precis. Ja. Eller att den bara brakar hela hissen.
Man ska inte ha ätit en hel påse grillchips innan heller, så att det liksom bara... förlåt.
Ingen fara, bara trevligt. Kort storyn. Ryan Gosling är en jockey.
Mm.
Han har en häst. Han är galopp.
Mm.
Det går jättebra. De vinner alla tävlingar. Hästen blir under ett rasar ihop under ett lopp. Och Ryan Gosling flyger och slår pannan i ett staket. Hästen dör. Det visar sig att det här var stageat av spelbolag för att kunna vinna pengar. Om Ryan Goslings häst dör så vinner vi.
Ja.
Ryan Gosling älskade som sagt sin häst. Han blir galen. Han får ju så här jack i pannan i frontalloben som Christer Pettersson hade. Men det påverkar ju liksom allmän humöret. Han kontaktar en plastikkirurg som också, han är lite för galen roll i filmen. Men i alla fall, han syr ihop Ryan Goslings överkropp med den här hästen. Och då blir Ryan Gosling kentaur. Och blir någon sorts superhjälte som ska hämnas på då de här männen som har dödat hans häst för att tjäna pengar.
Det här är en klassisk origin story.
Det börjar jättebra med allt det här. Oj, han faller, klasch, ner med pannan i och scenen när de syr ihop. Det är väldigt bra gjort. Det ser väldigt, han ser verkligen ut. De som har sett en kentaur vet att det här är bra gjort.
Mm.
Men sen... ett stort långt mittenparti i filmen där det är liksom mycket möten och han träffar poliser och sitter i konferensrum och de klär upp han i kostym och han skaffar en advokat och ska försöka driva någon process mot de här männen.
Istället för att han bara sparkar ner dem.
Istället för att han bara, det har varit en bättre actionfilm och han gett sig ut, gömt sig i gränder med blåljus och regnstänk och sådär och sparkat ner folk.
Ja.
Nu blir det mer sådär
det bara
rättegångsscener.
Mycket politik. Och
han sitter, det bara rullar på.
Eller någon form av underdog-film tycker jag när han satsar på galoppen personligen.
Ja, han skulle kunna precis ta upp det där. Ja. Där han slutade och bara, sen vet han inte hur reglerna ser ut i för sig. Om man får vara
men han förändrar regler. Jag tänker liksom att han förändrar reglerna och verkligen får kämpa sig fram. Jag tänker som The Black Inside, som var en björn tror jag som spelar fotboll.
Ja, just det.
Även där har du en genre med djur som spelar olika sporter. Det finns ju hur mycket som helst. Alltså.
Men jag tycker man ska se den då, för den är skitsnygg. Alltså de första 30 minuterna, då sitter man som i Harrison Falls jagar bara på nålar.
Hur lång är filmen?
Hur ska det gå? Den är 1,57 eller något
sånt. Men det är drygt en timme är ju att han egentligen skickar in olika papper och väntar på att få svar från myndigheterna.
Ja, och han står och pratar om sin häst fast han har den på sig. Det är också väldigt konstigt. Mm. Han sitter he's lying in his grave, crying out for justice och mycket sånt där.
Vet han om att han har de här hästbenen?
Ja, det gör han.
Ja, det har
han smeker den ibland så här, och nämner dess namn.
Han sitter där och väntar på de här papperna och rullar hovarna.
Otroligt häftigt vad tekniken har tagit oss, att vi kan få se den här typen av historier som tidigare bara fanns i
hjärnan.
Så kunde man gjort mer av dem. Jag tror man bara skulle bestämma för att vi gör action.
Hur är specialeffekterna, jag tänker med just med Ryan Goslings överkropp på hästen? Är det snyggt gjort? Eller
man tror det är en kentaur.
Man tror det?
Ja, det är allt jag kan säga.
Men de använder fortfarande handpistoler?
Jag tror inte han slår ju bara bakut.
Okay.
Ah.
Och det är också en sån här grej som också var väldigt snygg. Det är ju lite våld i slutet, men då har han liksom skaffat sig något sån här enormt stort vapen. Liksom. Mm. Taste this motherfucker, säger
jag. Alltså,
pang, pang,
jag ska inte
pang,
avslöja
pang,
för mycket av slutet om ni ska gå och se det.
Nej.
Det var väldigt snyggt i början när han bara så här skodde sina hovar med så här spetsiga...
Jag har bara sett trailern, men det jag tycker är roligt, där är de lite mer humoristiska scenerna när han är på de här i rättegångssalen, som där han oväntat, alltså bajsar ju hästbajs, han kan ju inte kontrollera bakändan så att säga, och det kommer ju i de mest oväntade situationer så säger stora högar och folk viftar sig framför näsan och bara nej, nu
är det black om hoven.
Ja, det är tokigt. Tusen tack, det verkar vara en jättehäftig spännande film.
Den
som
är kul, jag tycker man ska se.
Jag ska definitivt
förvänta mig Kentaur. Kentaur.
Ryan det är Gosling den is Kentaur.
Is Kentaur. Mm. Jag själv har sett en film som jag tänkte berätta lite om. Det är en dokumentär som är en svensk dokumentär som ligger på SVT Play som man kan se. Det är om kocken och krögaren Leif Mannerström, känd ner från Göteborg, han har varit med i många tv-program nu. Där vi får komma honom in på livet och se vem han är. Och det är en gripande scen. Många känner ju till hans tillstånd, men för de andra så blir det ett litet överraskningsmoment i filmen. Det blev det för mig till exempel. Den börjar ju med att han stänger restaurangen, folk går hem, han släcker ner, han larmar på. Han har ju sin där långa kockrocken på sig. Han rör sig hemåt, han åker spårvagnen hem. Han kommer hem, han går upp i trapphuset, låser upp, tänder upp där hemma. Och när han tar av sig den här kockrocken, och så hoppar han ner då från axlarna på honom som Sundred. Leif Mannerström är ju två ganska kortväxta personer som han hela sitt liv egentligen har levt i det här tillståndet att för att komma upp till normal längd ha en lite längre kockrock. Och sen får man höra historien berättas då från början egentligen hur han slog igenom inom i matsfärg och har lagat jättemassa smarriga matgrejer fastän då det har varit lite vingligt och den här killen som står ovanpå. Slå mig nu att filmen Ratatouille är vagt baserad på för han har ju en
råtta
på huvudet. Sen så säger ju man som själv säger nej, det har inget med att göra, men det är ju för att han inte vill bli likställd med en råtta råttor ses som väldigt ofint inom i den kulinariska världen.
Ja. Och
han
även
är inte
i
heller.
Även nej. I de kortväxtas värld.
Precis,
så är
precis. Inget man vill bli sammankopplad.
Nej.
Det är en otroligt gripande dokumentär. Det är, och även om det ser ju kul ut såklart när de klättrar upp och
jag hade jättesvårt att hålla mig för skratt
men det är efter ett tag så när man sätter sig in i hur hans vardag är så blir det en otroligt gripande dokumentär. Den är svartvit, den har ju finns den pianomusik och så här. Och man får lära känna honom och lite
du såg trailern till Kentaur. Jag såg trailern till den här också och i början så tyckte jag var väldigt kul, men jag satte verkligen skrattet i halsen när jag Jag förstår hur det väl
hänger ihop.
Jag kom på skam.
Jag läste också att den undre Mannerström faktiskt avled för några år sedan och att det blev en annan undre Mannerström. Stämmer det eller var det bara någon...
Det här är med i en bit av filmen, tar upp det här ämnet, för det var ju kontroversiellt när den lägre Mannerström gick bort och han hade en stor casting för att hitta en kort, stabbig kille som kan stå pall för att konka runt på en annan kille på sina axlar en hel dag.
Då kan det ju vara bra, alltså, blev det han, nu har jag inte sett något här, men jag kan tänka mig att det blev han, den dvärgen från Snövit som är, alltså, prosigt.
Precis, alltså, han är ju van vid att stå. Och problemet är ju, vilket ju vi ser då i slutet av filmen, när den här nya karaktären, också klart i början, som är från... Ah, de klipper ju mellan nutid och dåtid, så att säga. Men allt som är ifrån nutid är han... Och så kommer han fram sådär i rocken. Och...
Det är lite kul.
Jag har hört att Kryddan Pettersson sökte rollen, men var ju för lång.
Han är svinlång.
Han trodde han skulle komma in på sitt namn.
Ja. Att det är bra att ha en kändis.
Ja, någon som kallas för Kryddan.
Ja, Kryddan är jättebra som kock. Alltså, men man tänker ju att han skulle kunna vara Leif Mannerström, alltså bara själv. Mm. Han behöver inte någon som står på hans axlar. För det skulle bli en jättelång människa.
Hungern är ju den bästa kryddan annars. Utom på pizza, då är det ju oregano.
Oregano.
Vi tar en chansning och går vidare. Det kommer vi att göra medelst lite aktivitetstips som vi brukar ha ungefär klockan nu. Och det är där vi berättar lite olika saker som kommer att hända i veckan och i helgen framöver helt enkelt. Jag kan börja med att berätta att Medeltidsmuseet har en stor utställning med medeltida åsikter. Nordiska museet har en otroligt exklusiv Nordman-utställning. Det är egentligen bara en Nordman som de har i en monter där. Moderna museet har ny utställning med olika moderna grejer. Det är alla de senaste mobiltelefonerna och de har bland annat fått tag på en elbil också. Som ska vara otroligt modern som de har.
Får man provsitta?
Det får man inte göra. Det är snöre, sammetsrep runt om liksom.
Får man provröka utanför bilen?
Man får röka utanför bilen.
Det var smart att ha elstängsel runt elbilen.
Det är modernare, absolut. Men det här är ju ett museum. Så det är fortfarande liksom...
Säkerhet först.
Ja, och det kan inte vara hur modernt som helst, såklart.
Nej.
Är det ett jävla museum här, kan man säga?
Ja, det kan man verkligen tycka. Och även Biologiska museet ställer ut en otroligt logisk bio. De ställer ut. Alltså. Någon annan som har något tips för vad som händer?
Ja, men jag kan ju, det går hand i hand med ditt senaste tips där. Ikväll är det Titio-bio på Bio Rio. Mm. Man får sitta bredvid Titio och kolla på Mio min Mio. Filmen börjar 9:15.
Mm. Jag såg att de hade ändrat till 8, precis.
Aha, okay, ja, okej. Det är tur att vi får ut det nu.
Det är fått till det där.
Ja, men det är tur att vi får ut det här nu. Mm. Så.
Alltså,
nu är det bara två personer som kan sitta bredvid Titio. Så för de andra så...
Svindyra biljetter.
Ja, Titio är inte billig.
10 000.
Hon kan inte sitta bredvid mer än två, va?
Nej, precis. Nej. Så de andra får bara titta på Mio och Mio.
Mannerström kan ju alltid sitta med tre. Han har ju en under sig. Sen.
Just det.
Han har det bra.
Jag har ett litet tips, ett familjetips faktiskt. Och det är att det är Släpp fångarna loss, det är vår på Kumlaanstalten på söndag. Och det är då en festlig dag för hela familjen. Och tidigare år har man släppt fångarna loss från säkerhetsklass 3-anstalter. Så det här är första året med en första klassa då. Och det är för att arrangörerna svarar till publikens önskemål och valt en anstalt utan långa permissioner. För att då öka känslan av att fångarna verkligen släpps loss. Mm. För att det har varit lite av ett antiklimax när fångarna säger... Ja, men jag var ju ute förra veckan. Ja. Och så blir barnen besvikna. Mm. Och för att föräldrarna tagit dit dem för att fångarna ska släppas. Verkligen.
Man vill ha det här att de springer hoppsa steg fram skuttar till bussen.
Ja.
Och bara, juhu, juhu.
Precis. Så att det tror jag kan vara spännande.
Det låter som en tillställning för hela familjen.
Det är absolut en tillställning för hela familjen.
Mysigt.
Hasse, något tips?
Jag har inga tips.
Nej, då kan jag fortsätta här. På restaurang på Fågeln. Nej, förlåt. Restaurang på Fågeln ska det vara. På Katarina Banangata är det klubben Den bästa musiken från 70-, 80- och 90-talet. Det är DJ Funchen Curve spelar Funk Soul Brothers. Check it out now. Och det är 80 kronor i dörren på den klubben.
Är det Rock and Microphone också?
De är där.
Ja, bra, bra, bra. Ikväll är också spökvandring i Gamla stan. Där man går längs med Prästgatan och kollar på levande människor. Det är då liksom bara spöken som får delta. Och vandringen leds av Ricky Brush.
Mm. Brusha.
Han kunde faktiskt inte. Så Ricky Brusha har hoppat in för hans brusha, Jimmy Brush.
Sen så uppträder ju igen för andra helgen i rad Läkare utan gränser på Medborgarplatsen. Och det är ju inget program som vanligt, utan vad som helst kan ju hända när de här läkarna är igång. Men de vill varna att det eld förekommer, så att man tar ett steg tillbaka. Så det kommer jag personligen att gå och kolla på.
Man måste ju ha både regnrock och eldsäkra kläder egentligen, för de är ju helt gränslösa, de läkarna. De är
utan gränser.
Ja, de spårar ju.
Ja.
Det brukar balla ut totalt när de
säger. Jag har hört att läkare utan gränser är galna än clowner utan gränser. Clowner utan gränser, de har ändå lite koll och så här, styr upp det hela. Men...
Ja, men de är ju mer bara att de åker till olika krigsherreländer och precis. Skojar för barn som har det svårt och så. Ja, medan precis. Läkare utan gränser, de är verkligen helt...
De bryr sig.
De skiter i allt. Fuck the system.
Tagline. Fuck.
Mm. Ja. Och folk ger bidrag till den här verksamheten och låter dem fortsätta hålla på.
Mm.
Snudd på skrämmande skulle jag säga.
Faktiskt. Imorgon är det den officiella Inte skämt om blinda-dagen. En dag där vi alla liksom tar en stund och tänker på att vi inte skämtar om blinda. Jag tror så att säga att man får fortfarande skämta om färgblinda och ansiktsblinda.
Okay.
Vi skämtade ut om blinda
tidigare. Vad sa du? Enögda på tal om det här med perspektiv.
I halvdag.
Ja,
halvdag. Okay.
Mm. Så halva dagen är fritt fram, halva dagen.
Nej, och det vet man inte riktigt vilken halva av dagen som är okej. Okay. Så det träffar du en enögd, kanske ska gå fram och fråga vilken halva dag har du valt? Har du valt?
Vissa säger att det är enklast att bara låta bli och skoja om det här överhuvudtaget, men det är bäst är nog att bara fråga.
Herregud, vi vet hur kul det är att skämta om blinda.
Ja.
Det är svårt att låta bli, ja. Hörrni, vi går vidare med ett sista ämne, tror jag det blir. Det är alltså Svenska Akademin som vill gå in och starkt begränsa antalet metaforer i Jan Guillous texter. Är det rätt att Svenska Akademin går in och ingriper på det sättet mot en enskild författare? Jag kan bara dra lite bakgrund där. Kristina Lugn uttalade sig och sa: Jan Guillou behärskar inte metaforer, det blir bara pinsamt. Jan Guillou svarade: det är censur och borde vara raka motsatsen till Svenska Akademins syfte. Om Svenska Akademin går in och bestämmer sånt här, så är det som att vara 8 år och hur mycket pengar som helst, åka radiobil på Gröna Lund om och om igen tills man blir alldeles hög av lycka. På något sätt sagt.
Ja, men det här, jag tycker det är en skrämmande utveckling. Jan Guillou är ju för det första Sveriges enda enskilda författare. Mm. Så det tycker jag man måste värna om.
Ja.
Mm. Och sen så är det ju, alltså man måste ju liksom försöka förstå honom också. Jag tycker att Kristina Lugna fel där, och det känns väldigt elitistiskt. Och liksom att skriva är lite som att flyga jättefort rakt in i ett öppet fönster utan att andas. Mm. Och det tycker jag att det måste vi komma
ihåg. Det är en ondska
att
ge sig på. Det är ondskan som är igång.
Alltså. Ja.
Mm. Jag tycker det är som, alltså det känns som att man gör en höna av en fjäder, tycker jag. Alltså jag tycker det bara blir en sån stor grej. Jag vet, hur ska man begränsa hans metaforer? Ska han inte få skriva några metaforer överhuvudtaget? Eller får han liksom göra en per kapitel?
Jag tror det inte handlar om att förbjuda helt, det vore absurt, men jag tror det handlar om en begränsning, att så här chilla lite.
För han tar ju i, alltså när Jan Guillou berättar metafor, då räcker ju inte armarna till. Han tar ju verkligen i när han är igång.
Men det är ju det man, alltså jag vet inte hur det är, men det är därför jag läser Guillou.
Ja, verkligen.
För metaforerna.
Mm. Ja, det är det som det blir lite två läger, där folk har...
Det är lite som frisbeegolf.
Har drabbat samma.
Man spelar frisbeegolf för frisbeen svävar så inte luften. Man läser Jan Guillou för metaforerna.
Ja.
Det är exakt samma sak.
Du tror det är det han skrev sin senaste bok om, frisbeegolf? Om jag inte minns
det.
Ja, tror
det. Förtäckt med broan, vad heter den? Broan över Madison
County. Den gamla såpan. Men det är också, jag tycker det är taskigt att det är väldigt många som hoppar på Jan Guillou nu. Det är inte bara Svenska Akademin, utan det är även Loop Troop Rockers, Kartellen, Teddy Bears, Linda Pira-maskinen, Ison och Fille. Och senast igår så att även Muhammad Ali har gett sig in i den här fejden. Och inte då alltså den här hiphopgruppen från Flemingsberg, utan den riktiga Muhammad Ali är emot Guillou.
Och vad är det de säger?
Ja, men de tycker alltså jag vet inte varför exakt som Muhammad Ali och Guillou bråkar, men jag tror det har någonting med att Muhammad Ali, han vägrade ju åka och ställa upp i Vietnamkriget. Och vi vet ju vad Guillou tycker om sånt. Det är
Dungen har tydligen skrivit en riktig hatlåt till Guillou också.
Övre Leif Mannerström hoppade på också.
Alla är tydligen verkar gaddat ihop sig här.
Han får slita spö helt enkelt.
Ja. Hörrni, vi är faktiskt klara där. Jag skulle vilja utrikta ett stort tack till veckans fantasipanel, Hasse, Anna, Petter.
Juhu!
Juhu!
Och jag kan inte nog rekommendera vår hemsida som av en slump hamnat på adressen fantasipanelen.se, för där kan man klicka på deras namn där de står, och då kan man följa dem på Twitter. Till exempel. Det är så jag har valt att länka det här. Och till alla som är så här: åh, vilka är det som sitter i nästa veckas panel? Vi vet inte vilka som sitter i nästa veckas panel.
Jag ber om ursäkt för det.
Alltså, du låter så hela tiden. Mm. Då är ju tipset att gilla och följa Fantasipanelen på Facebook och Twitter. För det är där som vi avslöjar vilka det är som sitter i panelen i nästa vecka. Jag heter David Sunin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som Magdalena Ribbing: ha nu en riktigt trevlig helg.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.